någonting som jag tror att jag aldrig har gjort i Johanneskyrkan. Jag ska göra en kvarsebo. De som har varit med länge kanske har en aning om vad det är. Det är att både leda lovsång och predika. Jonas Kvarsebo var en av våra grundare när Johanneskyrkan var nystartade. Så fick man hoppa in där det behövdes. Och det har jag fått göra idag också. Klockan 9 i morse så mässade Kalle Lind som skulle ha lett lovsången att nej, det går inte. Jag blir inte frisk. Jag bara hostar och hostar. Och Lasse Öhman är i Spanien. Och Andreas är iväg på annat. Så ja, då får man köra dubbelt. Det har sagts att fotboll inte är ett spel på liv och död. Och ni skrattar. Det är viktigare än så. Det må vara hur det vill med just det. Men ni som känner mig vet att jag från tidig vår till sen höst, varje söndag som Hammarby spelar, avslutar min vecka med att se den matchen hemma i efterhand på kvällen. Den match som spelas parallellt med att vi firar gudstjänst här i Johanneskyrkan. På tal om offer och försakelse. Ja. Så var det. Så kommer det vara ikväll. Hammarby har spelat mot Häcken och jag vill inte veta hur det har gått. Så var det också för några veckor sedan efter vår jubileumsgudstjänst den 31 augusti. Hammarby hade spelat mot Öster och efter två raka förluster så var det viktigt att komma tillbaka på vinnarspåret igen. Och som man gjorde det. 3-0 redan i halvlek. Och i slutet av matchen fick vi dessutom en straff. Och det naturliga då hade varit att lagkapten Nahir Besara hade stegat fram, lagt straffen och satt den i mål. Hade han satt den, hade han dessutom gått upp i ensam skytteliga ledning. Istället så valde Nahir Besara att överlåta straffen till den betydligt yngre Sebastian Tonekti som gjorde mål. Och det var inte första gången som han överlät en straff som han borde ha tagit. Och när han efteråt fick frågan av journalisterna, men varför gjorde du så? Så svarar han, är man lagkapten handlar det inte bara om att ha en bindel runt armen. Seb har inte gjort mål på ett tag och jag kände att han skulle få göra mål för han förtjänade det. Det handlar om att visa att det inte är allt för mig att vinna skytteligan eller göra flest mål. Det viktigaste är vad det betyder för oss i Hammarby att vi vinner matchen och för vår framtid. Så talar en lagkapten. Hur kan man inte hålla på ett sånt lag? Ja. Hans poäng är ju glasklar. Det handlar inte främst om mig. Det handlar om någonting mycket större. Den text som Marie precis läste, den placerar oss mitt i en berättelse som på riktigt handlar om liv och död. Världens viktigaste och vackraste berättelse som får allt annat, inklusive fotboll, att blekna i jämförelse. Men där lärjungarnas tvistande blir en påminnelse om hur lätt vi människor har att tappa bort den större bilden, de större perspektiven. Trots det, trots att lärjungarna sitter och träter om vem som är störst när Jesus är på väg att fullborda det han har påbörjat, så är det just de här personerna som han inom kort kommer att utse som ledare för den tidiga kyrkan. Att verka i hans efterföljd. Inte för att de förtjänade det. Inte för att de så föredömligt hade visat att de var dugliga eller att de var så färdiga som människor. Men för att han hade utvalt dem med löftet att alltid vara med dem. Dagens rubrik är enheten i Kristus. Där vi utifrån den här texten kan sammanfatta att enhet stavas tjänande. Och där nyckeln är att vara i Kristus. Låter det snurrigt? Ja, det är i alla fall annorlunda Jesus själv säger det. Med er är det annorlunda. Men framförallt handlar enheten i Kristus om att vi som kyrka är kallade att vara ett hoppets tecken i en trasig värld. Att det finns en framtid för människan. Men jag ska säga det direkt, att jag tycker det är svårt. Jag tycker det är utmanande att tala om enheten i Kristus. När vi som bekänner oss till honom så ofta misstänkliggör varandra. Där vi som är kallade att vara ett delar upp oss i allt mindre beståndsdelar, och där det nästan är omöjligt att skilja kommentarsfälten på kristna sociala medier ifrån andra kommentarsfält. Och det bedrövar mig. Därför var det som ett friskt källsprång när jag härom veckan läste en text som Maria Karlsson hade skrivit. Maria jobbar som lärare på Akademi för ledarskap och teologi och är en god teolog. Hon skrev så här. Jag hör gång på gång hur vi kristna säger att vi behöver en väckelse. Mer av Gud. Men vilken Gud avser vi? Det florerar massor av gudsbilder i vår globala digitala tidsålder. Vilken av dem är det vi menar? Vi säger älska era fiender, men ofta som en uppmaning till våra meningsmotståndare. Om vi vågar lyfta en röst som avviker från den ideologi och teologi vi oftast förknippas med, börjar ifrågasättandet omedelbart. Vi placerar varandra blixtsnabbt i fack som blir till skyttegravar. Varför är viljan att basunera ut sin egen åsikt så mycket starkare än viljan att förstå och lära av någon annan? Om vi har en teologi som ser ner på andra kyrkotraditioner för att de inte är kristna nog. Om vi är snabbare att döma ut andra religioner och ideologier som demoniska innan vi ens bemödat oss om att skaffa muslimska, hinduiska, nyreligiösa eller ideologiskt oliktänkande vänner. Hur ska en sån teologi kunna forma kärleksfulla troende? Och när jag säger att det var som ett friskt källsprång så syftar jag naturligtvis inte på den bild som hon tecknar. Den får mig att vilja skrika och gråta på samma gång, för jag känner igen den. Och jag känner igen mig själv. Nej, det som var som ett friskt källsprång var på det sätt som hon tecknade bilden. Naket. Ärligt. Och i vi-form. För i Kristus finns inget vi och dem. Det finns bara ett vi. Som aposteln Paulus skriver. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Vi är alla ett i Kristus. Ett enda bröd, en enda mänsklighet. Och när en del lider, ja då lider vi alla. Och ändå hånler vi. Tillfredsställt. När våra meningsmotståndare misslyckas och faller. Och avslöjar samtidigt vår egen inkrökthet. Och vårt behov av omvändelse. Betyder det då att alla åsikter är lika sanna? Eller att vi aldrig ska dra en gräns när vi upplever orättvisor? Nej! Men om vi vill ta Jesu ord på allvar anar vi att det högst sannolikt kommer att se annorlunda ut. Maria Karlsson fortsätter i sin text. Jag är tacksam för goda evangelister. Och jag tycker att apologeter behövs. Men kyrkan behöver också gränsgångare, brobyggare. Kyrkan behöver medvandrare som orkar gå länge bredvid dem som inte köper svartvita, förenklade svar. Kyrkan behöver ödmjuka röster som erkänner när man har fel, när man har dömt någon för snabbt, när man tvivlar. Kyrkan behöver en stark tro på försoningens möjlighet och andens kraft till förvandling. Men vi måste vara öppna för att denna försoning och förvandling också kommer att rubba våra egna gränser på sätt vi inte förutsåg. Vi behöver mod att älska varandra. För rädslan finns inte i kärleken. Och vi behöver mycket, mycket mer av andens frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Allt detta möter oss och sammanfattas i Kristus. I dagens episteltext skriver aposteln Paulus så här i Filipperbrevets andra kapitel, de fem första verserna. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Jesus har lovat att vara med oss alla dagar. Och vi inbjuds att vara med Jesus i Kristus. Att sola oss i ljuset från hans lysande ansikte. Där vi tillåter honom att forma vår blick, att värma våra hjärtan. Och när vi tvekar eller är rädda. Eller när vi innerst inne kanske inte vill förändring. Att säga som det är, Jesus. Du vet allt. Du vet hur jag känner. Hjälp mig. Och låta Jesus tala till punkt. Så hur kan det se ut rent konkret? Jag tänker att det kan börja med något så litet att vi för en enda vecka väljer att sätta oss vid ett annat bord med andra personer än om vi brukar sitta med vid fikat i kyrkan eller på arbetsplatsen eller i skolan. Jesus korsade ständigt nya gränser och han kallar oss att följa honom. Det kan bli stelt, men jag lovar, vi kommer att överleva. Det kan handla om att ibland välja att avstå från att framföra alla mina åsikter. Och istället låta någon annan få utrymme att uttrycka sina. Jesus valde ofta att ställa frågor till dem han mötte. Och bjöd på så sätt in dem i samtalet, gjorde dem delaktiga. Vem vet? Vi kanske kommer lära oss något nytt. Och det kan vara läskigt. Jag lovar igen, vi kommer att överleva. Men det kan också handla om att kliva fram och höja sin röst. För att en medmänniska inte ensam ska behöva höja sin. Jesus ställde sig alltid på den utsattas sida. Att ställa sig bredvid och intill, det kan kosta på. Vi kommer att överleva. Jag tror dessutom att det behövs fler lagkaptener som överlåter en straffspark till någon annan, trots att just den där straffen skulle kunna ge både status och uppskattning här och nu. För enheten i Kristus handlar inte främst om oss, utan om något mycket större. Till sist. Dagens text om lärjungarnas tvistande utspelade sig kvällen innan Jesus korsfästes. i direkt anslutning till att han hade instiftat den måltid som vi snart ska fira. Lärjungarna hade då börjat diskutera vem av dem det var som skulle förråda honom, för att därefter tvista om vem av dem som kunde anses vara den största. Det blir samtidigt en tydlig illustration av hur lite de hade förstått. Hur lätt våra perspektiv krymper när vi inte ser den större bilden. Men de goda nyheterna är att även det som helt uppenbart var ett stickspår likväl visade sig vara en kontaktyta med Gud. Där Jesus i deras tvistande gavs tillfälle att förkunna budskapet om det annorlunda riket. Och i slutänden var det just dessa personer som han utvalde att lämna över bollen till efter himmelsfärden bara några veckor senare. Och allt sedan dess är varje nattvardsfirande en konkret inbjudan att förkroppsliga detta annorlunda rike. Där vi vecka efter vecka får lägga åsikter och olikheter åt sidan och istället se varandra i ögonen och önska varandra Guds frid. Vad skulle det göra med debattklimatet om vi människor tog denna handling på större allvar? Om ingången i alla mellanmänskliga möten är att jag vill önska dig Guds frid. Där vi, fast många, är en enda kropp som får del av ett och samma bröd. Där direktören och den hemlöse, den högmodige och den missmodige, den som röstar rött och den som röstar blått, inbjuds att böja knä bredvid varandra. Och där alla får samma mängd bröd och samma mängd vin. Och där det räcker åt alla. Där samtidigt bilden tecknas framför våra ögon av det annorlunda rike som redan har brutit in i tiden. Och som vi alla inbjuds vara en levande del av. Ett annorlunda rike som den kristna kyrkan är sänd till världen för att förkroppsliga. Tillsammans med Kristus i andens kraft till faderns ära. En enhet bortom enighet som har sin förebild och sitt mål i Kristus. Han som är vårt ursprung. Vårt nu och vår och hela mänsklighetens framtid och hopp. Hans är all ära i evighet. Amen. Låt oss be. Jesus, tack för att du blev människa. För att vi skulle få se hur din Gud är. Tack för att du visar oss tålamod och samtidigt vill få oss att sänka garden och lita på dig och tro att ditt annorlunda rike är det som förändrar den här världen inifrån och ut. Det rike som vi väntar på ska nå sin fullbordan och som vi redan här och nu får vara en del av. Kom Herre, öppna våra ögon. Värm våra hjärtan. För vi behöver dig. Amen. Låt oss stå upp och tillbe.